Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkommen till avsnitt 255 av Svenska FPL-podden. Vi spelar in idag tisdagen den 9 januari. Jag som pratar är det Fredrik Norrström. Alex, han har fått lite ledigt när halsen kärvar. Men födelsedagsbarnet Stefan Knutsson, du är med oss. Vi säger stort grattis på födelsedagen.
Tack så jättemycket. Måste ju chippa in här när Alex är klen, så att vi får till en podd ändå.
Ja, det känns futtigt att sitta själv, och vi är ju väldigt glada att du överlevde London. Har du någon liksom 15 sekunders hisspitch på hur det var där över nyår?
Ja, men absolut. Det var en ganska hård resa, ska jag väl villigt erkänna. Men Soho är ju väldigt kul, och det hände väldigt intressanta saker som liksom, vi ska inte nämna någon här, men det var fest med svenska fotbollsproffs och liknande. Så att London levererade verkligen roligheter.
Ja, vi hörde att det fanns svenska fotbollsproffs som var duktiga på att dricka starksprit. Och sen så gick ju lite ryktet på stan om att du rekade en ny nattklubb till poddresan som kommer.
Ja, precis. Vi stod och skrek och sesa till Cranberries Zombie där efter Vaxie O'Connors. Så att ja, det finns ju potential för poddresan att, och de festsugna som kanske inte har nöjt sig när Vaxie stänger vid 12 där och går vidare till 03. Och då kan man haka på mig troligtvis.
Det låter som en bra idé. Det kan vi säga när vi ändå har då. Är inne på ämnet att poddresan, det finns ju fortfarande ett par platser kvar. In och kika, det finns länk på vår Facebook-sida. Det är ju via olika sportresor som vi ordnar den här resan 3-6 maj. Ska se Crystal Palace mot Manchester United bland annat. Vi får se om det blir någon mer match som det går att lägga till. Och ja, förutom fotbollen då, så ska vi gå på pubbar och vi ska gå på klubbar och vi ska ha allmänt trevligt. Så att boka på er på det. Vi ska ha en agenda för dagens avsnitt. Och vi ska börja med att kika lite på, ja, men hur är läget i våra byggen egentligen? Jag och Alex pratade ju förra veckan om hur många poäng vi tog i Game Week 20 och sådär. Men det har gjorts lite tidiga byten, och hur ser planerna ut nu när skiten har träffat fläkten? Efter det ska vi prata veckans punkter, och då ska vi prata lite just den här skiten som har träffat fläkten. Skadeläget, AFCON, Asia Cup, vad gör man med alla flaggor? Vi ska prata lite FA-cupen, vad är det som har hänt där och hur ser schemat ut framöver med de olika runderna och när det infaller vad och så. Och sen så har födelsedagsbarnet Stefan tagit fram lite statistik som vi ska kika på. Vi kommer med veckans rekommendationer. Vi ska ha en kaptensdiskussion för Game Week 21, och så avslutar vi med lite lyssnarfrågor. Men vi börjar med att hoppa in i våra byggen. Avslöjade väl det redan förra veckan, Stefan, att du hade tryckt av en del tidiga byten. Hur många byten har du tryckt av? Hur många minus är redan bankade?
Ja, när ni spelade in i förra veckan så hade jag redan tryckt av 2 byten. Jag bestämde mig där i London-dimman att jag skulle vara snabb på att plocka ut Son och Salah för att tjäna pengar på dem. Och då kom Bowen och Garnacho in. Nu visar ju sig det att det var inte så jävla bra, eftersom Bowen är out i en månad ungefär. Och sen här om kvällen så tryckte jag även av Toffolo till Estupinian. Det kändes väl så här, det här kanske jag inte borde göra minus 4 för. Men idag när liksom nyheten kom om att Trent är out, så känns det faktiskt mycket bättre att ha tryckt av den där Estupinian-bytet. Även, han har inte gått upp i värde, men jag misstänker att han kommer göra det relativt snart.
Precis. Blir det några fler minuspoäng inför detta?
nej, nu kommer jag lugna mig här. Jag har faktiskt en oerhört bred trupp där. Ja, men nu, jag tycker Archer har en helt okej match. Annars så kommer Archer bli Haaland till, inte till den här veckan, men veckan efter. Och då kommer liksom truppen kommer kunna hantera 2-3 skador under den här perioden. Och det är ganska långt mellan matcherna, så att det behöver inte betyda att en Trent eller Bowen eller alla andra flaggor är borta speciellt många gameweeks i spelet.
Nej, men precis. Vi ska säga att Alex som inte är med, han har också tryckt av ett tidigt byte. Och det är samma tidiga byte som jag har gjort. Han har gjort Salah till Bowen. Så att vi sitter alla tre i den här båten där vi har bytt in, ja, den här West Ham-spelaren som är typ det enda bra de har nu när Kudos är borta. Och vad gör David Moyes? Jo, han spelar honom 90+ i en jävla cupmatch hemma mot Bristol City. Och det är klart att han går sönder det sista som händer i matchen. Ja, jag är så sjukt upprörd på David Moyes. Alltså, vad har vi för kommentar? Alltså, jag var ju inne på förra podden att men han kan ju lika gärna vila honom. De ska väl klara av ett Bristol City ändå. Och även om de inte gör det, man får foka på ligan. Men att spela 90, förklara för mig, Stefan, för jag får lite sådär kognitiv dissonans. Jag förstår inte, hur tänker David Moyes? Det är ju uppenbarligen en kompetent fotbollstränare, men hur kan han ha Bowen på plan när klockan tickar över 75-80 minuter?
Ja, nej, det är svårt att förstå. Det blir, ja, men han får ju bita i sura äpplet nu när Bowen också är borta och Paquetá är borta och Kudos är borta, så att, nej, jag vet inte, det känns som att det är svårt att se hur West Ham ska få in bollen faktiskt mot Sheffield.
Ja, de har en Danny Ings, men han, det är väl bara en tidsfråga när han går sönder han också, så det, ja, nej, det, där känns det tunt framåt. Som sagt, Alex hade gjort ett byte, jag har gjort ett byte. Jag sitter ju med ytterligare ett fritt. Du var inne på att du tagit in Estupiñán och det lutade väl åt att jag också kommer att göra mot någon av mina flaggade backar. Jag sitter med 5 flaggor just nu och det är ju Taylor och Sofall i backlinjen som någon av dem lär bli Estupiñán. Det är bara att försöka luska reda lite. Sofall känns ju som att han borde vara tillbaka. Han var ju sjuk senast, en influensa, så att han borde väl vara tillbaka till West Ham's match. Taylor lite mer oklart, någon axelskada där, men förhoppningsvis inte allt för allvarligt. Så vi får se, troligtvis kanske det blir Taylor till Estupiñán för egen del och att undvika minusbyten. Jag tror det är många som kommer att ta minus den här veckan.
Ja, det kommer garanterat flyga mycket minus. Jag tror att det kommer vara något så här sjukt högt snitt faktiskt. Många kommer ju byta 2 spelare och ja, men 3 i vissa fall också, beroende på, ja, men det är nog inte så jättemånga som drar minus 8 som jag, fast man kanske har 2 fria byten och väljer att göra 3 byten, eller 1 fritt byte och väljer 2 byten. Så att jag tror att många kommer ta minus 4 i alla fall.
Och vi glider väl oaktat då in på veckans punkter, och första punkten är ju så att skiten har träffat fläkten. Det är ett sånt där uttryck som vi brukar använda ibland om det händer. Vi brukar prata om det här med att, ja, men gör man tidiga byten så tar man risker. Och nu gjorde vi alla 3 det. Det är inte så vanligt. Vi brukar ju förespråka att man ska ha tålamod. Nu var det ju väldigt stora liksom price swings utifrån att, ja, men vi satte alla 3 på Salah och han var på väg ner i pris. Ville ha in Bowen, han var på väg upp i pris. Och det är klart att väntar man en vecka extra så kan man tappa, ja, 0,6-0,5 i lagvärde, och det vill man ju inte helst. Men ja, nu sitter vi här med en skadad Bowen som ska vara borta, vadå, en månad. Och han är ju som sagt inte ensam. Slänger man ihop de här i en stor hög med liksom vilka som har åkt till afrikanska mästerskapen, asiatiska mästerskapen och är skadade. Ja, alltså jag läser en lista här. Salahson, Trent, Kudos, Wang, Mitoma, Bowen, Haaland, Zinchenko, De Bruyne, Nkunku, Pau Torres, Gabriel Jesus, Nicolas Jackson, Kaboré, Wilson och Tsimikas. Hur känns det att höra den listan av spelare och veta att de är liksom mer eller mindre out på kort eller lång tid?
Alltså personligen så känns det jäkligt bra faktiskt, för jag sitter bara med Trent och Bowen och ja, men får in Archer och Porro från bänken för de lirarna, och då är ändå nere på Guardiol som kan täcka om jag får något mer bortfall här. Så att, jag har faktiskt inte jättemycket problem med det. Men det kanske man inte ska ha heller när man har dragit minus 8.
Nej, men precis. Och jag tror att det där kanske är en liten vattendelare. För många sitter nog med en 5-6, kanske till och med 7 flaggor i bygget. Och då kan det ju kännas liksom som att, ja, ska jag behöva dra mitt wildcard det andra precis när jag har fått det. Och för vissa så kanske man klarar sig bättre lik dig då. Då är det visserligen tryckt av en minus 8, men känner den att man sitter liksom lite mer lugn i båten så som det känns just nu. Men det här är väl det närmaste vi kommer att skiten har träffat fläkten på ganska länge, eller hur? Det känns som att är det intensiva december som har satt sina spår kopplat och, eller kompletterat av de här mästerskapen, eller vad tror du beror på att det kommer just nu?
Nej, men det är väl lite så. Sen tror jag att det är många skador som man kanske har dolts lite och inte pratat så mycket om. Och nu när det blir långt uppehåll så kanske man liksom låter de här spelarna få sin återhämtning och pratar om att de faktiskt har varit lite skadade. Så att jag tror att det är en dubbeleffekt där. Sen kommer jag på att Chelsea ska väl spela i ligacupen, så bara för att jag säger att jag sitter bra på det så kommer väl både Palmer och Gusto gå sönder här i cupen. Och så kommer man sitta där med problemen då.
Ja, precis. De ska ju spela ligacup-semi och då kanske det är lite större sannolikhet att de väljer ändå att spela det bästa laget utifrån att är man framme i semifinalen, men då är det ju hyfsat nära till en titel. Ja, det återstår att se om de lyckas hålla sig friska eller om de får joina resten i sjukstugan. Vi ska inte fastna i det, utan ni har koll på vilka som är flaggare när ni är inne och loggar in. Se till att uppdatera, speciellt ni som jobbar mycket i telefonen, för att flaggarna tenderar att vara lite sega på att komma. Ibland måste man uppdatera, logga in, logga ut, så att ni har koll på vilka spelare som är flaggare. Men när ni ser flaggarna ska ni också ha med er att det är en speciell gameweek. Gameweek 21 är utspridd över väldigt många dagar. Och de lagen, ja men ta som West Ham till exempel, de spelar ju sin match den 21 januari. Det är nästan 2 veckor dit. Och nu verkar väl Bowen vara borta i typ en månad. Vad vi har fått de första rapporterna. Och det är klart, då kanske han missar den matchen. Men som du var inne på där, att det behöver inte bli så många gameweeks. Vi pratade ju det i december, var borta 4 veckor i december. Då missar man kanske 5, 6, 7 gameweeks. Och nu kanske det handlar om att man missar 1. Kanske 2. Och det gör ju ändå en viss skillnad i huruvida man känner att man måste skeppa en spelare som är på skadelistan kontra om man kan övervintra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yeah, absolutely.
Ska vi glida in på FA-cupen? Vi hade ju ett podderby, Arsenal-Liverpool. Vad har vi att säga om det?
Jag tog faktiskt en välförtjänt vila från att kolla fotboll. Noterar att vi åker ut, fortsätter väl spela helt okej fotboll, men får inte in bollen längre, vilket är ju sjukt frustrerande som supporter såklart. Men hellre att vi skapar chanser än att vi spelar helt bedrövligt, tänker jag väl lite grann. Men någonting måste ju ske här. Vi måste ju börja liksom sätta dit bollarna. Och det känns lite halvjobbigt framåt. Enkätt, jag har inte alls levererat. Jesus, återigen skadeproblem. Så att nej, det känns lite tungt för Arsenal just nu.
Och Kai Havertz lika spetsig som en barnkrita. Det kanske är läge att kolla på en anfallare i januarifönstret. Tror du att det skulle kunna vara aktuellt för Arsenal att plocka in?
Ja, det är säkert aktuellt, men det känns som att vi liksom jobbar väldigt tajt med Financial Fair Play också. Har investerat en hel del. Jag tror att det begränsar våra möjligheter i alla fall. Så att vi får se om de kan lösa någonting här i vinter. Annars blir det nog mer till sommaren där vi försöker gå för en riktigt bra striker.
Kikar vi lite mer på FA-cupen då, så är det Arsenal och Burnley som är utslagna i dagsläget. Vi har lite omspel, det är Brentford och Wolves som ska mötas i ett omspel. Vi har väl Palace Everton som också ska mötas i omspel. Och sen är det West Ham, Nottingham och Luton av Premier League-lagen som också tvingas till ytterligare en match för att se om de kan ta sig vidare. Och så har vi ett gäng lag som är vidare i Bournemouth och Liverpool och Man United. Och så är det ju ändå, lottningen följer sig så här inför fjärde omgången, eller 16-delsfinalerna kan vi väl kalla dem för, att det är en hel del Premier League-lag som möts. Vi har bland annat Chelsea, Aston Villa, vi har Tottenham, Manchester City. City åkte på en tuff cuplottning, det hör ju inte till vanligheterna. Sheffield United, Brighton och Fulham, Newcastle. Så att det kommer ju att försvinna en hel del lag. Jag såg att Ben Crellin var ute på Twitter och kommenterade det här, att ja, vad tror vi att det betyder att det ändå kommer att ryka lite fler Premier League-lag i fjärde rundan?
Ja, men det kommer ju liksom allt annat lika betyda att den här blanken i 29an inte blir lika svettig som den kanske såg ut att vara. För det var, alltså, det var ju rätt många Premier League-lag som gick vidare. Tänkte man att initialt såg det ju väldigt tufft ut att den där 29an skulle bli sjukt, ja, men sjukt liten. Många inställda matcher, men det kanske inte riktigt blir så nu.
Nej, men precis. Återstår lite att se med lite omspel och sen också hur det går i fjärde rundan. Och fjärde rundan, 16-0, de spelas alltså helgen där som är mellan Game Week 21 och 22. Så att vi kommer ju att veta ja, men mestadels vilka lag som går vidare. Det kan bli något omspel där. Och sen så är väl lottningen till femte rundan innan deadline för Game Week 22 om jag har förstått det rätt. Så att innan vi börjar liksom slå igen portarna för Game Week 22 och ska spela av den så kommer vi ha liksom lottning på hur åttondelsfinalerna i FA-cupen spelas. Och de spelas då mellan Game Week 26 och 27, så det är en bit bort. Så till att börja med här nu så känns det ju som att ja, men fjärde rundan som är mellan Game Week 21 och 22 är det som är mest aktuellt. Och sen så kommer vi då få lite mer info redan innan Game Week 22 där hur femte rundan kommer se ut, och den spelas alltså mellan Game 26 och 27. Och tyckte ni att det där lät liksom mumbo jumbo, eller hur ska jag hålla koll på det där, allt du rabblade upp nu? Ja, men då finns det ju förnämliga Twitterkonton som lägger upp både spreadsheets gjorda i någon form av Excel-format, men också ja, men ganska tydliga uppställningar kring det. Vi vet att en sån som Ben Krellin är väldigt duktig på det. Men bara också att se vilka lag som har gått vidare gör ju att man får en ganska bra överblick. Något mer att tillägga till FA-cupen och ja, vad de matcherna kommer att innebära för spelschemat?
Nej, alltså det är lite för tidigt. Vi bara har lottat Game Week 4, eller vad säger, omgång 4 i FA-cupen. Men liksom, om man går på det, så här, odds favoriter i alla matcher så ser det väl ut att bli någonstans runt 7 blanks. Tre matcher som spelas i Game Week 29. Men som sagt, det är bara att avvakta i det här läget skulle jag säga. Och se vad som händer längre fram.
Yes. Vi rör oss vidare till sista punkten i veckans punkter, och det är inte vad som helst, det är statistik som du har plockat fram, så fast jag lämnar över till dig så får du ta oss igenom hur det har sett ut. Ja, vad har vi tagit fram statistik på? Är det hela säsongen eller bara december? Vad har du valt ut?
Jag har valt ut december här, det är 7 game weeks jag har kikat på, och vi kommer väl fokusera lite mer tid på mittfältarna, men jag tänker att vi spar den karamellen till sist och börja med backar och forwards innan vi diskuterar ja, med mittfältskategorin som är extra intressant nu när Salah och Son försvinner. Och som vanligt så kollar vi på vad heter det, förväntad målinblandning senaste 7 matcherna som jag sa. Nu har vi faktiskt ett väldigt bekant namn i toppen. Jag misstänker att du inte har liksom missat Trent Alexander-Arnolds form här i december.
Nej, det är konstaterat att det var typ 3 ramträffar de senaste 3 matcherna. Så det var ju väldigt tråkigt för, ja, men dels för mig som Liverpool-supporter, men också för alla som någonstans spelar FPL. För det, om han var iskall under hösten som FPL-tillgång, så har han ju verkligen växlat upp och blivit glödhet nu. Så det var ju väldigt tråkigt att han skulle gå och skala sig. Förhoppningsvis så är det inte allt för allvarligt. Ett par veckor kanske han är borta. Så att sitter man på honom sitter man ju lugnt. Men kul att han är tillbaka i toppen. Och det tror jag nästan alla kan säga om man bara ser till liksom själva FPL-intresset, eller hur?
Ja, verkligen. Och man krossar ju verkligen statistiken här. Jag kollar, han har dragit upp förväntad målinblandning på 3,5 på de här 7 omgångarna. Vilket är alltså varannan match förväntas att han levererar offensiv utdelning. Och då har vi liksom potentialen till nollor och bonus på det. Han toppar, om vi även sett i minuter, han är bäst i bonusstatistiken utav de offensiva backarna. Så att, det finns inte så mycket att säga. Han blir bara slagen på värde om man kollar liksom, ja, men, offensivt hot ställt mot deras värde. Han kostar 8,5 miljoner så att det är ganska tufft. Men han kommer tvåa i värdeskategorin också, bara slagen av Pedro Porro. Så att Trent Alexander-Arnold har varit helt fenomenal, och jag skulle säga att det är liksom det lättaste namnet innan han skadar nu då, och sitta på. Men det är väl just det. De som inte har ägt honom har ju fått lite av ett frikort. Med tanke på att han i alla fall missar en omgång. Så får vi se om han kan vara tillbaka till Gameweek 22 då. Jag vet inte om du har någon mer att tillägga kring hans skadare, om du tror att han är tillbaka. Det är ju ändå Chelsea de möter i 22an där, så att det är en högprioriterad match i alla fall.
Ja, precis. Det får vi se hur han är. Jag tror inte han kommer att stressa tillbaka honom, utan kostar det att han missar en match extra, då får det nog vara så. Så att vi får se, men en max två matcher att missa, det känns väl ändå som att man håller ju honom, som sagt, som jag sa, om man sitter på honom för oss. Likt mig då, som inte har klivit dit än, ja, men då gör att vi kan kliva till andra spelare så länge och sen sitta beredda och plocka in honom. Och förhoppningsvis så får vi väl lite mer info inför Game Week 22, inför Chelsea där, om han är tillbaka eller inte. Det blir ju intressant. Nu är det en sån match kanske där det inte är liksom ett måste att plocka in honom. Men vi vet ju, med den här statistiken du redovisar, säger ju också att det offensiva hotet finns ju där oavsett vilka de möter. Så att, ja, kul att han är tillbaka i toppen. Och du var inne på det sen att Porro trumfade honom i värld, och då gissar jag att han kommer härnäst.
Ja, han är ju på andra plats. 2,8 ligger han på. Men jag skulle säga att det är också riktigt, riktigt bra siffror. Och Spurs har väl hållit någon nolla under december också. Så att hans poängleverans har varit helt okej ändå. Är ju ett superalternativ skulle jag säga, så länge Maddison är borta. För att han tar ju i princip varenda fast situation för Tottenham. Och det boostar ju såklart hans potential för att få både bonus och assistpoäng. Och sen såg vi i FA-cupen, drog han in en riktig strut också senast där. Så att han känns i bra form. Ja, sitter man på honom så är det bara sitta kvar. Och jag skulle även säga att det är ett alternativ att plocka in nu när det finns en hel del pengar att tillgå, med tanke på att man får mycket pengar till övers när man säljer en Salah till exempel. Jag vet inte om jag har så jättemycket mer att säga om Porro. Jag tycker att han levererar riktigt, riktigt bra för sitt pris.
Kikar vi vidare då? Vilka namn är det mer som finns på listan?
Ja, Trippier smyger sig in på tredje platsen. En ganska lång bit bakom. Han har missat lite matcher. Det kom ju de här sjuka ryktena under jul om deras eskortäventyr på hotellet där. Och Trippier var ju helt plötsligt borta i matchen efter. Så att det ligger väl någonting i att han är en av de här. Sen så gjorde väl Newcastle det bättre. Trippier var tillbaka i FA-cupen mot Sunderland. De tog en stabil seger. Jag tror att Trippier var helt okej i den matchen. Så att nu har Newcastle lite tuffa matcher. Men jag har absolut Trippier på radarn framåt när matcherna blir bättre. För jag tycker att Newcastle har gått på knäna med alla skador här i december. Men man har också åkt ur Europaspelet. Och man är kvar i FA-cupen förvisso. Men ja, men ett Newcastle som har lite bättre på skadefronten, frustande i ligan här i vår, det tror jag kommer vara ett riktigt bra lag att sikta mot. Jag kommer vara tidig på Trippier om man får lite formbesked från Newcastle och hans sida här kommande gameweeks.
Så frågan vi ställde oss för ett par veckor sedan, Big at the Back, är tillbaka. Ja, rent statistiken så pallplatserna, de tillhör ju premiumbackarna helt klart.
Ja, verkligen. Och så har det inte sett ut när vi har kikat på statistiken tidigare. Till exempel har ju Trent lyst med sin frånvaro. Porro har inte varit så här bra heller. Vi får väl se. Annars tycker jag det är de här tre backarna. Och sen någon som inte syns i statistiken ännu är ju en Estupinian, som vi redan nämnde lite. Jag har bytt in honom, du kikar på att byta in honom. Han har ju bara gjort två matcher tillbaka från skada och inte haft något större offensivt hot. Sen har han lyckats dra in två mål på de två senaste matcherna i FA-cupen och ligan. Vilket någonstans visar på hans hot. Men han kostar bara 4,9. Brighton har jättefina matcher, så att det är också ett superalternativ skulle jag säga. Vi skulle inte stanna till så mycket mer. Jag tycker inte att det finns så jättemånga, mycket att säga om de andra. Vi kan nämna topp 10. Och det är Toffolo, Udogi, Senesi, Alex Moreno, Konsa, Doughty och Ben White. Men det är, jag vet inte om det är någon som sticker ut här. Jag skulle säga om det är något lag i alla fall så är det väl Aston Villa. Med både Moreno och Konsa som jag tycker känns lite mer intressant än övriga på den här listan. Jag vet inte om du har någon snabb kommentar till de namnen jag rabblar upp där.
Ja, nej, men det är väl det där när Ding drog på sig sin skada och är ju en skadebenägen spelare. Och Moreno då tillbaka från skada så att han kanske kan ta tillbaka den där vänsterbacksplatsen. Och som, en del trevliga matcher även om många av de bästa kanske är på bortaplan för Villa. Så ja, det är ju också någon att kunna blicka mot. Men som du var inne på där, Estupiñán och Porro och Trent, så finns det ju otrippier för den delen. Så ja, helt plötsligt så finns det ett utbud av backar och det är ju roligt. För det har vi ju varit lite problemet under hösten, att det har inte funnits några backar man vill byta in knappt. Nu känns det som att de står på rad, det är bara att välja av raka.
Yes. Nej, men vi kastar oss vidare till forwards och här är det lite intressant, för här brukar vi ju finna Haaland som liksom solklar etta, men han har ju i princip inte spelat en enda minut i december. Så han kom inte ens med på topp 15. Jag har inte ens kikat upp vart han ligger någonstans. Men det gör ju inte att han är ointressant som alternativ. Nu var han ju inte med i FA-cupen alls. Vilket gör att, i alla fall för egen del, så har inte jag något bråttom att plocka in honom nu till helgens match. Utan jag får se lite grann. Och plockar in honom till Game Week 22 istället. Det är min tanke kring Haaland.
Ja, och jag som sitter på honom där hade ju hoppats på att han skulle vara med i truppen i alla fall. Nu känns det som att man i bästa fall mot Newcastle får ett inhopp liksom. Och ja, det är som du säger, har man liksom bytt ut honom och inte klivit tillbaka än, så är det ju, det är ju ingen stress med det liksom. Det ska ju mycket till för att han ska vara i startelvan mot City. Det kan han ju såklart vara, man vet ju aldrig med Pep, men det är väl långt ifrån odds favorit på det.
Nej, precis. Men i alla fall i Haalands frånvaro så sitter vi tre spelare som kvalar in över fyra i förväntad målinblandning här på de här sju omgångarna som har varit. Och listan toppas faktiskt av Solanke, 4,7. Och då ska vi ju notera att hans match där han gjorde mål som blev inställd inte med i de här siffrorna. Så att jag skulle ändå säga att han har den upp också. Tvåa på listan hittar vi Darwin Nunez, 4,4. Och trea på listan Julian Alvarez på 4,2. Och här vill jag väl ändå skicka ut ett stort varningsfinger för Julian Alvarez. Nu när Haaland och Kevin De Bruyne förväntas vara tillbaka, så känns ju hans speltid långt ifrån garanterad. Som den lite har varit hela säsongen hittills. Men det tror jag kommer förändras nu.
Ja, men så är det ju. Konkurrensen blir betydligt tuffare. Och då ska vi säga det, du nämnde här Solanke 4,7, Nunez 4,4 och Alves 4,2. Då är det non-penalty, alltså bort, straffar borträknat. För att ta sånt som Solanke och Alvarez har ju varit straffskyttar, men inte Nunez till exempel. Men straffar är inte en del av den här statistiken, eller hur?
Nej, precis. Det är utan straffar.
Ja.
Så nej, men det är väl så det ser ut. Jag tycker, om man kikar på det, jag tror många sitter på Solanke och Watkins. Watkins hittar vi faktiskt först på 14:e plats. Han har spelat mest minuter av alla på topplistan, men kvalar fortfarande bara in på 2,4 i någon penalty förväntad målinblandning utan straffar. Och det är riktigt svagt faktiskt. Han har haft en liten formsvacka under december. Nu gjorde han, jag tror var det sista han gjorde, 2 ass. Men det är lite det läget att jag har inga byten och kvar och liksom mina byten kommer vara på andra spelare, så Watkins kommer lugnt sitta kvar där, men jag noterar ändå att han är så svag i statistiken som för det här är det klart svagaste han haft på hela säsongen.
Ja, det blir intressant att se. De vill ha ju varit väldigt starka hemma. Nu har de lite tuffare hemmamatcher som kommer, men svagare bortaplan. Å andra sidan kommer det lite lättare bortamatcher. Återstår väl att se vad det gör för Villas hemma respektive bortaform. Jag vet inte var att han överpresterade i början av säsongen. Vad är Watkins rätta nivå? Vad är känslan? Är han liksom topp 4 strikers i ligan? Eller är han mer en medelmåtta som ska spela Aston Villa? Förlåt alla Villa-fans, men du förstår vad jag menar liksom. Är han ett namn för att vara första striker i Arsenal, om ni skulle vilja plocka in dem till sommaren? Eller är Aston Villa hans nivå? Vad tror du?
Ja, det är väl jag har lite dålig koll på hur gammal han är. Men det är klart att han är bra. Och vi ska väl säga att han har inte levererat. Han har ändå 5 returns utan straffar ja, han är inte straffskytt, förlåt. Men han har ändå 5 returns. Han har överlevererat sin statistik igen väldigt mycket. Och det var ju exakt så det såg ut i början av säsongen. När han inte heller var så här fantastisk i statistiken. Men hans leverans var helt otrolig. Så ja, jag vet inte, jag tror att det där som du var inne på med spelschemat faktiskt kommer vara bra för Watkins. För att det som kanske liksom är de svåra matchbilderna för honom, det är när de inte kan bryta ner ett lågt stående försvar. Men om de möter lite bättre lag på hemmaplan kommer det finnas mer ytor. Och sen på bortaplan möta sämre lag, ja men det vet man ju liksom rent generellt att när man spelar hemma så är man lite mer framåtlutad och går lite mer framåt. Så att det kommer finnas mer ytor för Watkins även i de matcherna skulle jag tippa.
Mm. Han fyllde 28 här dagen för nyårsafton. Så att han ska väl vara i sin prime här nu och har väl ett par år kvar framför sig. Och där han ska kunna verkligen blomma ut och vara sitt bästa jag. Så att det blir spännande att se vad som händer med honom till sommaren. Och om han kan till att börja med återfinna lite höstform här under andra halvan av säsongen helt enkelt.
Ja.
Någon mer som sticker ut där i toppen på listan för strikers nu?
Jag kan nämna topp 10 då. Bakom de här tre som vi snackade om i början så hittar vi Calvert-Lewin, Niklas Jackson, Isak, Jesus, Cunha, João Pedro och Wood. Ja, jag vet inte, jag är inte supersugen på någon av dem. Det skulle vara, Isak skulle kunna bli ett alternativ här till våren. Jag tycker han har visat väldigt fin form på slutet i många matcher. Calvert-Lewin har inte fått någon utdelning, men han är väl liksom den som ändå kan utmana Solanke på budgetkategorin. Han kostar bara 5,8. Jag har inte fått någon feeling för Evertons matcher, men kan han hålla sig skadefri och liksom visa, så tycker jag ändå att Everton gör rätt bra under Sean Dyche. Och ja, skulle eventuellt kunna vara ett alternativ för vårt andra wildcard. Jag ska inte utesluta honom i alla fall.
Ska säga om Calvert-Lewin också att de överklagade ju hans utröda kort där och fick ju igenom det, så att han är ju inte avstängd utan fullt fri att spela så länge kroppen håller, och det är väl det som är det luriga för hans del framförallt. Isak som du var inne på där är ju straffskytt så länge inte Callum Wilson är på plan, så har ju det som lite extra bostad till sina siffror. Och ja, det är väl just det där med speltiden bara, att när matcherna blir lite färre för Newcastle då, och både han och Wilson är hela, är Isak den tydliga ettan? Det kanske han kommer vara, men även om han är det så kommer ju Wilson och stjäla en hel del speltid. Det kommer ju inte bli några 85 plus insatser liksom minutmässigt för Isak hela tiden, utan när de har den här tuffa konkurrensen som en del spelare har, så är det ju lätt att det stjäls speltid. Vi kan se det på en sån som Gabriel Martinelli till exempel. Nu har inte han varit superbra heller, men just när det finns en Trossard som står och knackar på dörren, ja, men då blir det lätt att man blir den som är utbytt i 70-onde. Och det är ju ändå någonting att ta med sig som en aspekt när man överväger vilka spelare man ska plocka in.
Ja, absolut. Men om det är någon gång nu, så tror jag ändå att det är liksom på våren här. Och om Newcastle visar form, så Isak är ju första val framför Wilson. Och blir det liksom inget tätt matchande, då tror jag att man kan få 70-80 minuter av Isak vecka ut, vecka in. Men innan dess så kikar jag inte ditåt. Jag tycker väl kanske det, ja, men nu kommer inte jag gå för honom, men en João Pedro har visat bra form i Brighton. Brighton har väldigt fina matcher. Det skulle kunna vara ett alternativ. Kostar faktiskt bara 5,4. Så att det är också någon för budgetkategorin att hålla koll på.
Också straffskytt där. Och vi var ju inne på Evan Ferguson i början av säsongen, att han kanske skulle slå igenom. Men det känns ju som att Pedro är den som har känts hetast över längre tid av Brighton strikers nu.
Ja, verkligen. Och han blev väl väldigt hyllad här utav De Zerbi. Jag tror De Zerbi var ute i början på säsongen och sa att João Pedro måste förbättra sin defensiv. Och nu var han ute och hylla hur hårt han jobbar. Så att det känns som att han har tagit ett kliv där. Och ja, vi får se. Men det är nog en gubbe, om man nu ska göra ett forwardsbyte, som man skulle kunna chansa på. Annars tycker väl jag, ja men det blir ju spännande att se nu med Liverpool utan Salah. Är det Darwin Núñez som är på straffar eller?
Det är en väldigt bra fråga. Det känns väldigt öppet. Det skulle kunna vara allt ifrån liksom Trent till Szoboszlai till Jota till Darwin Núñez till Cody Gakpo. Det där känns vidöppet för mig. Och då tycker jag att jag ändå följer Liverpool ganska mycket, men ser man på de som har stått och hållit i bollen så där för att de ska liksom försöka finta till de som ska lägga den och sen de gett bollen till Salah, då är det ju Trent framförallt. Och han är ju den som har överlägset bäst tillslag på bollen. Så att, jag hoppas ju verkligen att Liverpool får en straff här nu helst ASAP så att vi får se. Och med alla de här på planen, nu är ju Trent skadad så de kommer vi inte kunna se dem. Men ändå, se vem det är som kliver fram och faktiskt tar ansvar. Det ska bli väldigt spännande att se, för det känns ungefär lika svårt att gissa som om Ödegård eller Saka ska slå nästa Arsenal straff.
Ja, nej, verkligen. Men ja, vad känner du kring Núñez rent generellt då, som FPL-alternativ? Nu har han väl återigen bränt en del lägen här.
Ja, nej, det är ju en spelare som man är helt livrädd för att inte ha. Eller man är helt livrädd för att se matchen när man inte har honom. Och har man honom så sitter man bara och är frustrerad. Men jag har ju någon sån här dåres envishetstro liksom på att det kommer att lossna. Du var inne på det med Arsenal med högt XG och att ni skapar lägena. Och det ändå är positivt. Det är ju lite lex Darwin Núñez. Att han kommer till lägena. Han gör ju ett ganska bra jobb. Speciellt sett till vad han gjorde för jobb när han kom. Jag tror att han har lärt sig väldigt mycket under den här korta tiden som han har varit i Liverpool, just med pressspel och hur han ska agera liksom lite mer för att hjälpa laget. Så det tror jag gör att han kommer att få mer och mer speltid. Och nu när Salah är borta så kommer den kommer att vara rejäl. Och vi såg senast att det är Gakpo som får kliva ner på mittfältet. Och spelar han ju liksom Elliot fram och så bytte han lite på de klopp där. Men Darwin Núñez är ju striker, alternativt kanske då ute på vänsterkanten primärt om man flyttas på. Så att jag gillar ju Núñez som alternativ och Liverpool leder ligan. Liverpool är ett sjukt bra offensivt lag även utan Mohamed Salah. Jag tycker det är svårt då att såga honom som FPL-alternativ. Sen är han ju en levande meme i att missa lägen liksom, men ja, som sagt, jag tror att det kommer att komma en gameweek här när han tystar alla och sätter 3-4 bollar. Och då kommer folk att vallfärda dit. Det är min känsla i alla fall.
Yes, och jag håller mig borta från honom. men det är lite för att jag tycker att liksom det är så bra alternativ. Ja. Om vi kollar på Solanke som liksom toppar statsen. Han har en double gameweek som ska planeras in någon gång. Sen har vi Haaland, det är väl liksom odiskutabel. I alla fall nu när Salah och Son är borta. Och så har vi Watkins som har levererat hela säsongen. Jag skulle säga att Watkins är den som ligger liksom ändå i farozonen får bytas ut för mig om jag ska och då tänker jag lite längre fram när man kanske ska trixa in en Salah i bygget igen till exempel.
Och samtidigt tjänar du inte så mycket pengar på det, då var du inne på en João Pedro där får du ju loss lite mer stålar vilket ju kommer att behövas om vi ska in med Salah och sån och lite big at the back också, så att det blir spännande att se. Men du, nu tycker jag vi ger oss in mot mittfältarna.
Ja, men det gör vi. Mittfältskategorin är ju extremt intressant. Han som toppar den försvinner ju iväg. Det är ju Mohamed Salah. Han ligger på 5,9 för referens då, till övriga. På plats nummer 2, ganska nära Salah, ligger Saka 5,2. Här har vi dock absolut inte fått samma leverans. Där han inte har fått in bollen eller gjort några assist speciellt regelbundet i december. Men det är ändå intressant att han ligger där uppe. Jag tror att det är många som är väldigt frustrerade på Saka just nu i FPL. För att man känner att 9 är för dyrt för honom just nu. Men jag skulle säga att jag ser ingen anledning att byta ut honom ändå här och nu. Och så 3 på listan då, någon som jag har vurmat för länge och väl. Men står utan i snedgungan, det är väl som det ska vara. Och det är ju Pascal Gross i Brighton. 4,6 kvalar han in på. Precis före Ödegård faktiskt på 4,4. Också en spelare som inte har levererat. Men de är rätt lika om man kollar statistiskt. De är väldigt bra bonusspelare, hotar ganska mycket med assist och har ett lite mindre målhot än de andra mittfältarna vi kanske kikar mot. Så jag tycker att man kan nämna dem i samma kategori. Och de fyra spelarna är lite före övriga på topp 15-listan.
Mm. Man kan säga det om Gross och Ödegård, så är det ju spelare som är, ja, de har väldigt mycket bolltouch under en match. Och det är visst, det är mycket passningar i sidled, men som går till rätt adress. Det är ju fint för BPSen. Men sen är det ju också så att är du en spelare som passar mycket, ja, men, och befinner dig hyfsat långt fram i banan, till slut slår du bara en bredsida i sidan till en kille som tar fyra steg fram och drar dit ett skott. Eller du slår en genomskärare så stänker någon upp den i krysset, så har du en billig assist. Det får man ju lite mer, ska man säga, gratis av de här spelarna som slår väldigt mycket passningar, kontra en sån som står ute liksom och fryser på kanten och väntar på bollen bara mer. Så det är ju intressant att både Gross och Ödegård ligger där uppe. Men ja, det finns ju mer att hämta av Ödegård och Saka, sett till vad de har för liksom förväntad målinblandning kontra den faktiska.
Ja, men det har ju varit så lite för Arsenals del här senaste två matcherna i alla fall i ligan. Och jag vet inte, jag skulle väl ändå, nu blir det ju så att man byter ut, man kollar på att byta ut Salah och Son. Och då sitter ju en kille som söker kvar i bygget. Och jag tror att det är väldigt många som har honom redan, så att liksom, det är inte jätteintressant för folk att byta in kanske. Men rådet blir väl ändå att tålamod med dem. Ödegård tycker jag väl fortfarande är ett alternativ, men där tycker jag då att Pascal Gross, som är 2 miljoner billigare, är ett mycket bättre alternativ, just på grund av prisskillnaden och att Brighton har väldigt fina matcher. Sen tror jag också att med Gross, som, ja, men han är så allsidig, så han får ju vikariera lite liksom överallt i Brighton, men nu saknar de väldigt mycket offensiva pjäser, vilket gör att han kommer få en mer framskjuten position här kommande månaden i alla fall, är min take av det hela.
Nej, men onekligen så, du var inne på det, att de har ett fint schema också, så att möjligheten till offensiva returns finns ju verkligen kommande gameweeks här.
Yes, och sen, det kommer jag komma till nu, för att ja, vem ska man byta in istället då? Jag fortsätter på listan ner, då är det ett litet hopp till Cole Palmer på 3,8 mot Ödegårds 4,4 då. Och sen så följer Olise 3,7, har sett jättefin ut men kanske skadad igen. Richarlison på 3,7, det är väl kanske liksom tydligt bästa alternativet. Samtidigt så försvinner nu Tottenhams innermittfält och Son, och matcherna tycker jag i alla fall är lite så här halvkluriga. Jag ser ingen match där de kommer köra över sin motståndare i alla fall. Så att det är ju så här frågan. Richarlison känns som ett jättebra alternativ, men han har haft rätt bra leverans här också sen han kom tillbaka från skadan. Så jag tycker väl att det är tråkigt att sitta utan honom, men jag känner heller ingen panik just nu med det beslutet. Ja, sen har vi Son precis bakom Richarlison faktiskt. Också försvinner iväg. Bowen kommer nia på listan, 3,4. Han vet vi är borta minsta månad. Och så på 10:e plats, det är ju min gubbe som jag bytte in den här omgången i, Garnacho i United på 3,4. Men det är topp 10-listan. Så den är rätt tunn, för att de flesta är antingen iväg på mästerskap eller är skadade typ.
Ja, den är sargad. Som sagt, en del vet vi att de är helt out, som Salah och Son. Och sen är det lite oklarheter kring, ja, men sådana som Olise till exempel, som vi har sett fin ut. Vi pratade lite om den i förra eller förra podden, Olise kontra Etze. Det är väl ingen tillfällighet att det var Man City som var där och högg lite på Olise. Det finns ju en himla höjd i honom. Och får han hålla sig lite frisk här och göra en bra vårsäsong, så tror jag att Palace får svårt att hålla honom till sommaren. Så det vore ju kul om han kunde hålla sig skadefri. Vi får se hur allvarlig den där skadan var. Men i övrigt så är det ju verkligen intressant att det är många alternativ som försvinner, och många av dem som är kvar, men det är ganska prisvärda spelare. Det kommer inte vara något jättesvårt att få pengarna att räcka till. Det känns som att man är nere och shoppar i liksom Bulgarien på 90-talet eller Italien på 90-talet, italienska lire. Man är liksom miljonär bara man kliver innanför landet. Vad är din känsla liksom, just det här att det är, ja, men mid-price mittfältarna som levererar, som är kvar i spelet just nu?
Ja, nej, det blir ju en konstig situation. Samtidigt har jag liksom öppnat upp möjligheten för en fyrbackslinje nu. Men nu försvann ju Trent skadad då, så att det kanske blir en trebackslinje trots allt. Men jag sitter ju på allihopa snart, med, för att planen är att byta in Trippier. Då kommer jag sitta med Trent, Trippier, Porro och Estupinian. Så jag tycker väl att liksom, det kanske är en extrem väg, det kanske visar sig vara helt fel. Men jag har hittat dit i alla fall, och det beror mycket på att Palmer tycker jag ser extremt fin ut. Så att han räknar inte som någon så här femte mittfältare direkt, utan han är tilltänkt startgubbe hela tiden. Och sen har vi Garnacho då. Och jag tycker att Uniteds matcher ser helt okej ut. Jag tycker de har spelat lite bättre på slutet. De var bra här mot Wigan i FA-cupen igår igen. Och de har satt sin elva nu, känns det som. De har äntligen kickat ut den här Anthony ur elvan, och Garnacho har väl fått spela högerytter nu med, och Rashford på sin rätta position som vänsterytter. Jag tror att de har något på gång här i alla fall. Det ser bättre ut spelmässigt i alla fall. Och vad kan gå fel, tänker jag då, med 4,8 Garnacho som jag kan sätta på bänken lite då och då. Jag gillar den chansningen i alla fall.
Ja, och han, som du var inne på, han har ju verkligen liksom visat framfötterna där och förpassat den där trötta Antonia, som är en uppsyn och en aura som bara en mor kan älska, tänkte jag säga. Nej, det Garnacho är ju en ung, frisk fläkt, och nu är inte alla liksom med oss och kan tala för United-supporterna, men det känns som att det är ett av de få ljus i ett ganska stort mörker annars för dem. Och känslan är väl att han kommer att ha fått och kommer att få ganska mycket förtroende av Ten Hag. Så att, det är en spännande chansning, tycker jag. Var det något annat som stack ut? Nej, men vi var inne på det där Bowen, vi nämnde det tidigare. Borta ungefär en månad ryktas det om man följer The Athletic, tidningen i England. Och som sagt, 1-2 gameweeks räknar vi med att han missar.
Ja.
Är det någon vi saknar på topp 10-listan som du var lite förvånad över? Jag tänker Phil Foden, hörde vi aldrig nämnas.
Nej, men jag kommer gå vidare här med några gubbar till, för att det är ändå liksom relevant med tanke på hur sargad den här listan är. Och då hittar vi Newcastle-duon på 11 och 12 plats i Gordon och Almiron. Skiljer faktiskt väldigt lite mellan dem just nu. Jag tycker väl ändå att jag hade ändå fortsatt gott för Gordon. Men det finns väl ett case för Almiron med tanke på att Barnes bör komma tillbaka här till våren. Och då vet vi inte om Gordons speltid blir begränsad. Eller så är det så att det är Almirons speltid. Vi har ju sett att Gordon har fått flytta ut på högerflanken några gånger. Så att det får vi se lite. Där skulle man behöva se en match när alla de tre är tillgängliga. Och hur minuterna fördelas då, skulle jag säga. För att kunna avgöra vilket som är det bästa alternativet. Och sen precis bakom dem på 2,9 så hittar vi Phil Foden. Men där är känslan av att han behöver inte samma liksom XG-siffror. Han har sån kvalitet. Jag tänker på hans långskott. Det är ganska, jag skulle säga att det är rätt liksom låg XG när han drar iväg de här skotten utanför boxen. Men han har ett jävla tillslag. Och känslan är ju att han är i toppform. Frågan är väl bara hur det påverkar nu om Kevin De Bruyne kommer tillbaka och får mycket speltid. Kommer de liksom lösa det och kunna spela båda två centralt? Eller kommer Foden flyttas runt på någon ny plats och inte leverera lika bra som han har gjort här på slutet?
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nej, det blir spännande att se. Jag jag är ju på Liverpool, så att jag bävar ju lite för att se ett City mittfält med Rodri, De Bruyne och Foden i form. Det är en trea som känns rätt farlig. Sen är det kanske inte den optimala trean om du vill ha liksom ett välfungerande treman med ett fält. Men offensivt är liksom en match hemma mot Burnley eller hemma mot Sheffield United, då känns det lite jobbigt att sitta utanför den.
Ja, och sen får vi, det blir, om de spelar de tre tillsammans, så blir det intressant att se liksom vem som får det tyngsta offensiva ansvaret. För är det en De Bruyne som det har varit historiskt, eller är det lite så att De Bruyne har kommit till åren, blivit lite långsammare, mer skadebenägen. Han kanske får en lite mer spelfördelande och tillbaka skjuten roll på det där mittfältet, och att det är Foden som får ligga längst fram. Det tycker jag ska bli väldigt intressant. Jag sitter redan på Foden, så jag har ju bara liksom förhoppningar om att det här ska bli fantastiskt. Och om det visar sig att det inte blir det, då kommer jag sälja honom. Jag tror att det är mycket jobbigare att inte sitta på honom nu. För att han har varit Citys man of the match de gångerna jag har sett City på slutet. Det känns klockrent att sitta på honom. Sen får vi se om det fortsätter generera i bra FPL-poäng eller inte. Och så kan vi nämna, bara för runda av topp 15-listan, så hittar vi Wang, samma som Foden, också iväg på Asian Cup. Och sen letar sig faktiskt Elanga in på 15 plats, 5,1 miljoner, också ett budgetalternativ.
I ett Forest som känns svårbedömt rent formmässigt, de känns som, är det laget som har störst spread i insatserna? Så de kan ju gå ut och bli utspelade av liksom Sheffield United i ena matchen, och så kan de gå ut och sätta Man City på plats i veckan efter. Jag tycker de är jättesvårbedömda, Forest, när man ska liksom, ja, men dels tippa dem, men också plocka spelare därifrån. Och de har ju så pass stor trupp, så det känns ju som att halva proffsvärlden liksom är signade för Nottingham Forest. Vad är din känsla kring laget, och kanske då mer specifikt jag tänkte säga Josef Elanga, det är ju farsan, Anthony Elanga heter han. Är det liksom ett FPL-alternativ?
Nej, inte för mig. Som vi hittade både en Garnacho som är billigare än Elanga högre upp på listan. Vi hittade Cole Palmer. Och liksom värdelistan toppas av Pascal Gross på 6,4. Jag tycker det är bättre alternativ allihopa. Men en gubbe som vi inte har nämnt, som har spelat väldigt lite, men om man kollar liksom på antal minuter per förväntad målinblandning, så hittar vi ju Diego Jota. Han krossar ju alla. 54 minuter per förväntad mål, eller 58 minuter per förväntad målinblandning mot Salah som är två på listan på 103. Nu är det här ett väldigt, väldigt litet urval på Jota, men det är ändå ett alternativ som jag vet Alex har snackat upp lite. Och du som Liverpool-supporter, hur känner du för en Diego Jota här nu när Salah är borta?
Ja, men han är ju Mr. Måltjuv himself. Det är ju en sån där spelare som är väldigt tacksam att ha och slänga in när det är 20-25 minuter kvar. Som kan bara springa och vara jobbig och dyka upp liksom bakom en lite halvtrötta försvarare och raka in de här tap-in-målen. Tycker jag att han har en plats, eller tror jag att han har en plats i den starkaste möjliga Liverpool startelvan när alla är tillgängliga? Nej, det tror jag inte. Men det har vi inte tillgängligt nu. Mohamed Salah är iväg på afrikanska mästerskapen, och Cody Gapko har kanske inte riktigt kommit till sin rätta och används lite på mittfältet. Jag tror det kommer finnas en hel del möjlighet för Diogo Jota att få speltid. Klopp var väl ute och pratade lite där om att medicinska teamet skulle döda honom ifall han plockade tillbaka honom för tidigt. Men han har ju matchats tillbaka lite mjukt här nu och fått en del inhopp. Så att, jag tror att han kommer att vara redo att spela 70-75 plus här nu. Och får han bara hålla sig hel, så tycker jag det är ett kanonalternativ. Liverpool har fina matcher. Som sagt, det är fortfarande ett bra lag utan Salah. Men Diogo Jota och jag vet inte, Vad har vi för TSP på Jota? Plockar du det på rak arm?
Nej, men det är ju inte mycket. Det är någon procent max.
Ja, jag ska erkänna att jag inte heller har huvudet. Men det ska vi ju såklart ge direkt content på här. Diogo Jota sitter på en TSP på 3,1. Så att det är ju, som vi brukar säga, fina poäng. Det är liksom att tälja guld. Att sopa in dem. Och visst, 7,8, men det är ju inget problem. Pengar är inget problem, och 7,8 är ju midprice. Så att Jota gillar vi som alternativ.
Ja, när jag sitter och pratar om det här så stör man sig bara mer och mer på sitt jävla tidiga byte. För
Ja.
annars hade man ju plockat in en Jota eller en Ödegård och suttit där mycket, mycket bättre. För att det är ändå spelare som kan straffa en, skulle jag säga. Och Pascal Gross till viss del också. Så nej, det där får vi se hur det går. Vi får väl hoppas att Bowen max missar. Vad kan det bli? 2 game weeks kanske? Någonting sånt i alla fall. Så får vi använda bänken och känna oss lite dumma under tiden.
Härligt. Någon sista inblick i statistiken eller känner vi oss nöjda?
Nej, vi har inte jättemycket mer att tillägga där. Det är rätt stökigt som du var inne på. Och vi kommer inte ha fullständig information heller för att den här gameweeken är som den är. Den börjar på fredag och den avslutas måndag 22 januari. Så att hälften av matcherna är ju liksom nästa, eller om 2 helger. Ja, men det kan ju ske skador och liknande på träning inför de matcherna som ska vara då. För där kommer vi inte ha några presskonferenser att gå på direkt.
Nej, precis. Vi tackar för det statistikinlägget och lämnar veckans punkter med det. Vi ska gå vidare och rikta ett stort tack till våra partners. Jag tänkte att vi skulle stanna till lite. Ni hör oss nämna dem och rabbla dem. Men vad är det här för lirare egentligen? Unisportstore.se, det kanske är en av våra globalt största partners. Där har du ju liksom allt vad det gäller fotbollstillbehör för den som är tillräckligt duktig för att spela själv. För oss som inte är det, nej, men då finns det ju fotbollströjor. Det kan man ju samla på om man vill det och ha över 90 stycken hemma i garderoben. Det är inte så friskt, men det är ack så roligt. Unisportstore.se för att köpa fotbollströjor. Vi har Superclubs där vi fick ju en fin leverans. Eller jag fick en fin leverans hem med våra månadspriser som vi har börjat skicka ut här i mellandagarna, så att ni som vann månads eller var bäst under en månad i poddligan som det är gratis att vara med i, ni har kunnat hört av er och fått ett Superclub hemskickat. Så det är fortfarande någon där som jag saknar som inte har hört av sig än. Så att vann, du vet med det att du vann en månad i poddligan där det är bara att hojta och är du liksom, ja, men tillräckligt skillad för att vinna en månadsvinst här under våren, då har du att se fram emot ett Superclub. De har ju uppdaterat den visuella looken på kartongen så att nu är den faktiskt ännu snyggare skulle jag säga. Så det har vi att se fram emot där, ni som är duktiga och vinner. Netshirt.se som säljer våran merch. Vad gillar vi bäst, Stefan? Är det whiskyglasen, ölglasen, shotglasen?
Jag är lite mer för ölglasen skulle jag säga. Det är nog en öl som slinker ner mest när man sitter och kikar en match. Så de vurmar väl jag mest för.
Jag vet ju att många av våra lyssnare, precis som Alex, gillar de här Jägerbomsen, eller ren Jäger för den delen, funkar ju utmärkt i våra shotglas. In på netshirt.se och klickar fram till Svenska FPL-podden så ser ni att vi har ett digert sortiment nu. Förutom glasen där så finns det ju både tröjor och shorts och annat roligt. Glenn Sportsbar, våran ständiga kamrat som vi ordnar våra live-event med. Ja, för er som bor eller befinner er i Göteborg så erbjuder de ju högklassig service vad det gäller att visa sport och servera god mat och dryck. Olka Sportresor, vi nämnde det förut, poddresan är den stora grejen. In och boka om ni inte redan har gjort det. Det kommer att bli magiskt. Och nu när Stefan har varit och rekat O'Neills där runt hörnet från Waxy också så kommer vi ju kunna liksom uppa kvällen ännu mer.
2 minuters promenad mellan ställena.
Ja, men det är ju strålande. Fan, det är ju till och med så att jag orkar gå. Det vill man ju inte missa. Three Greyhounds där. Vi har ju inte jag på senast. Det ska vi nog kunna se till att få med under kommande poddresa här. Du log in 12 rätt på vårat andelsspel hos reducering.se. Det var väl inga pengar att prata om vad det gäller utdelning helgen som var. Nya tag. Har du hunnit kika någonting på helgens stryktipsrad? Nu är det visserligen jag som ska göra det, men jag tänkte, har du hunnit kika någonting?
Nej, men jag är lite sur att det inte blev 13 ändå. Missa på en jävla match som jag inte ens kunde lagen på. Det hade 1-2 och det blev 1-1 i matchjäveln så att det slutade kryss. Men ja, vad ska man göra åt det? Eastleigh tror jag ena laget hette. Och det var skrällen de ledde i början också. Men nej, det är väl lite speciellt. Så när det är FA-cupen, det är väldigt många stora favoriter och går för många av dem in så blir det ingen vidare utdelning. Ja, men vad blev det? något så här 10 spänn i, tillbaka på 12 rätt eller något sånt. Men det är bara att ta nya tag. Jag vet inte, hur tycker du kupongen ser ut för helgen?
Ja, men det är inte så mycket Premier League-matcher med igen, utan det är ju mycket Championship och så tre sista tror jag till och med från League One. Så att det som är anmärkningsvärt för helgens kupong, förutom att det är 13 miljoner i jackpot, det är väl att det är mycket av många favoriterna som spelar på bortaplan. Och det öppnar ju upp för lite det är större möjlighet till skrällar kanske. Så att, ja, där ser vi till att slänga ut ett lag på torsdag kväll när jag är tillbaka från min Stockholmstripp. Och så syr vi ihop ett litet andelssystem som man kan följa då med den här live-rättningslänken via reducering.se. Och för er som ja, men har hört oss prata om, vi hade ju Daniel från reducering.se som gäst för ett antal avsnitt sen. Har ni fortfarande inte gått in och provat, in och testa. Det är liksom gratis att testa och sitta och klicka sig fram och reducera ner och bara få ge sig själv möjligheten. Även om du är en sån som tippar egna system, du kanske tippar 64 raders, gör ett 300 raders, alltså en, och sen bara reducera ner. Det går ganska snabbt att komma ner från 300 ner till dina 64. Väl värt att lägga lite tid på. Och så avslutningsvis då, alltså vi har ju så mycket bra partners. Det är ju jätteroligt att ni är så många härliga företag som vill vara med och supporta oss, som gör att vi kan ha ett bra prisbord. Och en av dem, det är ju nakata.se. Jag var faktiskt inne själv och beställde den här kollektionen med 94 hjältarna. Har du sett den, Stefan?
Det har jag faktiskt inte gjort, men det måste jag absolut in och kika på.
Ja, grym kvalitet på de tröjorna. Det brukar vara bra annars också, men det här var nästan lite extra. Så var det oversize också. Det gör ju att en annan som har blivit lite tjockare fortfarande kan trycka en medium. Tackar man ju för det här, Olof, att man får känna att man fortfarande är en medium guy. Brolin, Kenneth Andersson och Thomas Ravelli. Jag gick på Brollan och gammal keeper som man är, Ravelli såklart. In och kika på dem. Det är en varm rekommendation och det är limited edition, så att där tar de slut så tror jag att de är borta. Så att, vill ni inte missa, in på nakata.se. Nu ska vi liksom inte tjata mer, men jag känner att vi är ju väldigt stolta över att det är så många bra och liksom relevanta företag. Vi sitter ju inte här och liksom gör reklam för försäkringsbolag för hundar eller någonting, utan det här är ju företag och ja, men sådana som vi dels själva är kunder hos och som vi verkligen gillar. Så att stort tack till er som sponsrar oss, och som sagt, det är gratis att vara med i poddligan och det är ett oerhört fint prisbord. Ska vi gå till veckans rekommendationer? Vill du börja med tre försvarsrekar, Stefan?
Oj, det har jag faktiskt inte förberett, men det är rätt lätt för mig ändå. Och då landar de på, jag kommer helt enkelt gå efter statistiken. Det blir Porro, Trippier och så blir det Estupiñán.
Porro, Trippier och Estupiñán. Ja, men det var väl för att ta det på uppstånd. Så satt jag lite på pottkanten, men det får du ta när du inte har gjort hemläxan. Men jag tycker att det låter väldigt, väldigt rimligt. Jag själv kommer att backa två av dem och tycker att både Estupiñán och Porro känns givna. Och jag menar, både du och jag hade haft med Trent som en tredje om han inte hade skadat sig. Det hade ju varit liksom kanske den mest givna reken. Jag väljer att fylla på med en Gusto. Man har Gusto i Chelsea. Chelsea kanske inte det bästa laget i ligan, men 4,2 miljoner fortfarande prisvärd. Och med en Reece James som har gått sönder, kanske för sista gången, vem vet, så känns ju Gustos speltid ja, men väldigt liksom, inte given, men den känns väldigt trolig. Så att jag låter Gusto komplettera Estupiñán och Porro i försvaret.
Ja, jag backar nästan din rek ännu mer än min egen där, för att jag kommer alltid så här, jag har redan bestämt mig för att jag ska byta in Trippier, men det ligger ju en bit fram, så att det är nog inte superläge här när de ska möta Manchester City.
Nej. Eller också bara går man på statistiken, vi hör ju om de som kommer liksom topp 50 i spelet som inte har sett en match, bara läser statistik, så man vet, det kanske är ett någonting att gå på också. Jag väljer att gå vidare till mittfältet, och här finns det ju, som vi var inne på när vi pratade statistiken och tidigare, att här finns det att välja på. Jag landar i Pascal Gross, Richarlison och Phil Foden som mina tre mittfältsrekar. hade kunnat ha med Cole Palmer, alltså, jag hade kunnat nämnt liksom 4-5 namn till, men måste jag gå på 3 stycken, då tycker jag vi var inne på det, Pascal Gross, både statistiken och spelschemat och the eye test, och att det är många av de som stjäl speltid på offensiva positionerna är borta. Det finns väldigt mycket som talar för Pascal Gross. Och det är också en sån här spelare som flyger lite under radarn. Har gjort 82 poäng. En TSP på 4,3%. Det är liksom... Uppenbarligen har ju inte den stora horden av FPL-managers hittat dit. Så att kliver man in på Pascal Gross nu så är man tidig. Känns given i reken. Richarlison, ja, du var inne på det. Vad kommer vi se för Spurs nu? Ja, men snart är Maddison tillbaka och... Postecoglou kommer säkert att fortsätta brassa på framåt. Och ja, men Richarlison känns ju som att han är lite i formen då. Känns också rätt trygg med honom i reken. Och sen så avslutar med Phil Foden. Du var inne på formen. Kanske inte att han har statsen, men ja, när Haaland nu är tillbaka. De Bruyne börjar komma tillbaka. Jag tror att det är positivt i grund och botten för Foden. Även om han kanske får flytta på sig lite och lämna ifrån sig bollen lite mer, så är det två världsspelare som ska in. Så att nej, Phil Foden känns men som ett bra komplement. Gross, Richarlison, Foden. Har du något annat att komma med på mittfältet?
Ja, alltså jag har ju det. Alltså, det är bra reka såklart, men jag kan inte reka en Richarlison. Hans uppsyn stör mig. Jag tycker att han har fått bra utdelning, och jag tycker att det finns frågetecken för Spurs nu. Får se om någon löser det eller inte. Jag drar in en Diego Jota istället för Richarlison i reken. Och tycker att det är ett roligt alternativ på mittfältet. Och där kommer man sitta väldigt mycket mer ensam än man kommer på en Richarlison.
Det har helt rätt i. Två anfallare då. Vad landar vi där?
Ja, men det blir ju Solanke som alternativ. Sen kan man inte riktigt reka Haaland, tycker jag. Då får det nästan bli en Darwin Nunez ändå. Jag backar inte Watkins här, utan han ägs redan av för många. Så att vi kör på Solanke och Nunez.
Och då avslutar vi i, ja, men liksom på samma sida på något sätt. För att jag väljer att backa den. Darwin Solanke, du var inne på det förut, kommer ju få sin double game week där. Vet inte riktigt när, men den ska ju komma någon gång. Och har ju liksom statsen och straffarna och du sa väl det senast att ja, men de får ju inga straffar på dem. Vad händer då? Även om de gick och fick en straff. Så att men han känns väl given. Och David Nunez, är det någon man ska chansa på, det, då är det väl en sån spelare. Och visst, det går att sitta och slita sitt hår. Men jag känner att jag backar också den reken. Ska vi glida vidare mot en kaptensdiskussion för Game Week 21. En väldigt, som sagt, udda Game Week 21. Vi fick ju ändra deadline här för några dagar sedan, när man flyttade fram Burnley Luton till fredag den 12 januari. Och 19.15 på fredag är det deadline. Se till att inte missa det, för det kommer säkert att vara en hel del som, ja, men nu när det har varit lite stökigt med afrikanska mästerskapen och det är Asian Cup, och det har varit väldigt intensivt under december, så dras det ut nu. 19.15 på fredag den 12, alltså. Burnley Luton, är det givna fredagsunderhållningen eller?
Ja, det kan det bli. Fast det känns så där på förhand.
Det är kanske inte där vi hittar kaptens alternativen ändå.
Nej, det ska väl mycket till för att vi ska ha någon därifrån. Jag kommer inte ha någon till spel till att börja med. Men folk kanske sitter med en Taylor eller liknande.
Ja, vi får se om han är tillbaka där från den där axelskadan. Men som sagt, 12 januari sparkar gameweeken igång. Sista matchen i gameweeken är Brighton Wolves. Den är 22 januari, 10 dagar senare. Det här ställer ju till det lite. Många presskonferenser kommer att ske efter deadline. Vi har redan, som sagt, skiten som har träffat fläkten. Det är väl, ja, det finns ju inget som säger att det inte kommer att fylla på ännu mer med skador fram till matcherna kommer. Vad är känslan liksom med binden? Har du landat helt eller sitter du och spanar matcherna? Det finns ju lite ett spann, kan man säga. Det ska bli någon form av vinteruppehåll där, ja, men hälften av lagen spelar första helgen och så går det en vecka och så kommer resten helgen därpå. Är det så att du känner att du gärna vill sätta en bindel i första helgen, eller helst vill spara den, eller hur tänker du kring det?
Nej, men jag tror att jag kommer sätta den på den jag spelar, jag tror tar mest poäng. Sen har ju två kaptensalternativ försvunnit här i Bowen och Trent. De övervägde jag båda två för binden. Men just nu sitter bussbinden på Saka, följt av Palmer som vice kapten. Och jag kommer jag är rätt säker på att jag kommer backa Saka. Han har ju sett helt bedrövlig ut framför mål. Jag såg det ju live. Han fick någon boll till skänks på Craven Cottage. Jag tror att det var Fulham som misslyckades att rensa bollen. Den bara dimper ner i målområdet och han lyckas skjuta upp den på läktaren. Såg inte riktigt, jag har inte kollat upp den situationen i efterhand hur bra läge det var, men det kändes som att det var liksom ett 90% läge som man inte ens får träff på bollen. Men med det sagt så Arsenal drar iväg nu till Dubai någon vecka, lite varmt väder, lite avslappning, kommer tillbaka med ny energi och jag tror att de kommer köra över Crystal Palace faktiskt.
Crystal Palace hemma är ju någonting annat än Crystal Palace borta, det vet ju du om inte annat. De lär väl vara revanschugna här nu, Gunners, så ska de haka på i toppen, då är det nog läge att gå och plocka 3 poäng, för nu har man haft en ganska svag period. Men det är väl, Palace hemma är väl en ganska tacksam munsbit liksom. Det är ett bra läge att studsa tillbaka på. Och det är väl kanske den bästa matchen, får vi väl ändå säga. Chelsea har Fulham hemma, City har Newcastle borta som är en ganska svårbedömd match. Nu vann de ju Newcastle sitt derby där, men har ju varit urusla så. Och Liverpool har sitt boogie-team på bortaplan, Bournemouth. Det har vi sett mer än en gång att man har haft svårt att åka till Vitality och få med sig någonting. Vad tänker du kring Liverpool-alternativen där? Är det någon som skulle kunna vara ett alternativ nu trots att varken Trent eller Salah spelar?
Nej, alltså jag tycker att om man har Darwin eller Jota eller någon annan så är det tillräckligt mycket differential till att börja med. Då vill jag ha någon väldigt fin hemmamatch på Anfield om jag ska bindla dem också. Utan har de i laget, fine. Skulle aldrig bindla dem mot Bournemouth borta.
City där då? Newcastle borta, Phil Foden, skulle det kunna vara ett alternativ?
Ja, så han har ju sett ut att vara i bra form, så att det är väl absolut ett alternativ. Sen tror jag att vi kommer få se ett Newcastle som är bättre, som har fått lite mer energi nu med vilan. Så jag tror inte att det blir någon enkel match för City där. Utan jag kommer gå på Saka och mycket på grund av det här. Du vet, när man har haft några matcher där inte gått som man har velat. Säg att Arsenal får 1-0 tidigt i den här matchen. De kommer bara fortsätta. De kommer försöka göra så mycket mål som möjligt, för de kommer vara frustrerade för de här matcherna som de har bommat nu. Och jag ser att det kan springa iväg om det nu blir så att det blir en sån matchbild. Men det är inte många andra matcher jag ser liksom, känns lika klart. Jag tycker Chelsea har sett bra ut. Jag tycker framförallt Cole Palmer har sett bra ut. Så att jag tycker det är han som utmanar om vinden.
Tidiga matchen där på lördagen, London derbyt mot Fulham.
Ja, men det är tidig match även för Arsenal nästa helg. Så det är väl inte optimalt. Det brukar inte kunna spraka fullt lika mycket om de matcherna och bli såna här galna tillställningar. Men vi får se. Jag har inte riktigt balls att gå för en Garnacho som kapten heller mot Spurs.
Nej, precis. Det känns ändå ganska öppet. Vad säger du om vi skulle få lite hintar? Det är inte så jävla troligt med tanke på att det är just Pep Guardiola. Men om vi skulle få lite hintar att Haaland ändå är redo för spel, Newcastle borta, och du, för oss då som sitter, du har ju inte du honom i ditt bygge, men om du hade suttit med honom i laget, hade du kunnat tänka dig att chansa att slänga iväg en bindel på Haaland för att verkligen sticka ut?
Alltså det går väl, men han kommer ju inte starta. Han har ju varit borta så länge nu. Så att det kommer bli, jag tror att det kommer bli väldigt likt De Bruyne. Om han nu kommer till spel överhuvudtaget så kommer det bli ett sånt där inhopp på 25-30 minuter för Åland. Skulle jag tippa på. Det kan vara tillräckligt, men då tar jag chansen på en Saka eller en Palmer eller någon annan som vi vet kommer spela 90 med största sannolikhet.
Kan bara hålla med där. För en del så sitter bussbinden på Palmer och vicebinden på Saka. Så att lite omvänt mot hur du hade. Men det återstår att se lite vad vi får för info. Hade ju planerat att ha en Jared Bowen som kapten. Men det sket sig ju big time. Sen vet fan om man vågar bänka Bowen. I och med att det är så pass lång tid kvar. Det är ju inga super... tillförlitliga källor än så länge. Och skulle han vara tillbaka så känns det ju riktigt surt att ha honom på bänken. Så att han kanske får bli en sån här autosub i värsta fall.
Nej, både han och Trent kommer sitta i min startelva. Trent är väl ruled out på riktigt. Men annars ett roligt shout är ju att backa Brighton i sista kvällsmatchen där. Och där finns det ju alternativ i alla lagdelar, just Opinion Gross och Joao Pedro.
Kanske det man ska göra, plocka in en Espenjano och bindla honom, det hade ju varit någonting.
Det hade flugit högt om man plockar en sån här 18 pinnar eller något.
Ja, nej, men en rolig vecka, för det känns som att det finns ju inga givna alternativ. Det känns som att det kommer vara väldigt utspridda bindlar. Så att även en sån som gill, i vanliga fall kanske inte en sån som är, men gör de här knasbindlarna, så är det någon vecka man ska göra det, så är väl den här. Har man feeling för någon så gå på den då. Det kan liksom inte, det kommer inte bli så straffad utifrån att bildarna kommer att vara väldigt utspridda, eller hur?
Nej, precis. Man kanske ska trycka in en Ivan Toney mot Nottingham. Han har inte spelat fotboll på 8 månader, men han gjorde väl hattrick här nu när han spelar med U-laget. Och han är redo för spel mot Forest.
Just den, 17 januari. Är han tillbaka, och så den 20:e spelar de härnäst nu, Forest hemma, som vi sa var lite oberäknelig. Det är ju som upplagt för att han ska vara tillbaka och göra massa mål i debuten, eller återkomsten. Så att, ja, återstår att se vem som har Johannes och plocka in Ivan Toney på en gång. Det är väl ett hattrick eller ett rött kort. Det är väl antingen eller på honom. Vi får se. Vi lämnar kaptensdiskussionen där och som sagt gör en sista påminnelse om att deadlinen är ändrad till fredag 12 januari 19:15. Ska vi avsluta med lite lyssnarfrågor? Vi har gjort på ett tag, men vi har fått in en drös lyssnarfrågor, så är det klart att vi ska beta av åtminstone ett par stycken. Vi har fått 3 frågor om, är det värt att ta -4? Både Robert Jonsson, Simon Nilsson och Johan Dahlgren undrar. Ja, Robert undrar, är det värt att ta -4 för att byta ut Jesus mot Haaland? Jag är osäker på Jesus start, och ja, vi är väl osäkra på Haaland start också. Så att, ska man byta ut Jesus -4, så är det kanske inte mot Haaland. Alltså plocka in Haaland för -4 känns väl väldigt risky, eller hur?
Ja, sen är det ju, alltså det där är ju ett knepigt läge, för att vi vet ju inte om Jesus kommer till start heller. Nej. Men nej, jag hade inte tagit, då hade jag gjort det bytet veckan efter sånt fall.
Mm. Simon Nilsson var inne på plocka in Bowen, och det var väl antingen så innan, var frågan ställd då innan han skadade sig, eller så var han inte riktigt med på att han har dragit på sig en skada, så Bowen vill han ju inte ta in, hålet känns osäker. Så att byta ut spelare och ta -4, absolut, men håll koll på vilka ni plockar in. Johan Dahlgren där, han var inne på om det var värt att ta -4 för att ersätta Sinchenko eller Taylor med exempelvis Estupinjan eller Porro. Sitter redan nu med Trent, Saliba, Sinchenko, Taylor och Romero. Ja, det är ju en väldig uppgradering att gå till Estupinjan eller Porro från Charlie Taylor.
Ja, verkligen. Jag tycker det är spännande byten. Jag skulle kunna backa båda två. Jag hade prioriterat Estupinjan först med tanke på att Porro ändå ska till Old Trafford och spela. Så känns det lite tuffare. Å andra sidan har väl inte United imponerat på defensiva fasta situationer, så att det kan säkert bli någon offensive return från Poros fot i den matchen.
Vi har fått lite fråga om budgetbackar, både från David Karlsson och Henrik Karlsson. David där, han skriver god fortsättning, vi önskar detsamma. Vilka budgetbackar är bästa valen framgent? Han bollar själv upp Gusto och Branthwaite. Och jag hade med Gusto i reken där, så du var inne på att den kunde du tänka dig att backa, och det känns väl som ett väldigt klokt alternativ om man nu behöver gå på en budgetback.
Ja, det tycker jag. Det finns uppsida i honom som inte finns någon annanstans, skulle jag säga. Jag kan inte ens uttala hans namn. Ja, där ska man ju liksom, där är ju nollan primärt. Det ska ju väldigt mycket till om man får någon offensiv return från honom. Det är klart att man kan ha flax på någon hörna så när han går upp och knoppar in den. Men det får man se som en väldig bonus i sånt fall. Medan det är mycket mer troligt att Gusto kommer iväg med någon assist i de här matcherna.
Ja, precis. Henrik där, han skrev en tredje, fjärde mittback för 4,5 plus minus 0,1. Att spela när spelschemat är okej, men inte hela världen att bänka ibland. Har nu Porro, Moreno och Gusto som jag tänkte behålla ett tag, men Lascelles och Caboret ska skeppas. Och Caboret kan man ju förstå, han är ju iväg och spelar afrikanska. Och Lascelles, hans plats är väl, ja, den är väl borta nu när spelarna börjar komma tillbaka i Newcastle. Ja, 4,5 och han redan sitter med Gusto i laget, då är det lite tuffare. Och det känns ju då, du var inne på det, Estupiñán kostar 4,9. Är det liksom värt att spara ett byte och sen övervintra de här killarna ytterligare en vecka, spara på sig ett byte och kunna göra som en del av dubbelbyte och faktiskt uppgradera Caboret till Estupiñán? För så mycket dyrare är det inte, och sen kanske spara in de pengarna på en annan position. Eller tycker du att det är värt att bara göra ett rakt sidledsbyte?
Jag tycker att Estupiñán lockar jättemycket. Sen kan det vara svårt att hitta dit den vägen, och sen vet jag inte om, liksom, om man behöver spela just till den här veckan eller inte. Annars kan jag väl tycka, vad kostar Botman nu till exempel? Men det kan jag tycka är ett alternativ i den priskategorin i alla fall. Nu vet jag inte om man kvalar in på 4,5 eller 4,6. Jag kan kolla det. Men det är liksom, om man inte behöver spelaren just, han kostar 4,5. Om man inte behöver spela den nu i den här gameweeken, då tycker jag ändå Botman är ett solitt alternativ i den priskategorin.
Precis, som man kan sitta med på sikt så länge han håller sig hel. Det går vidare, jag har fått två frågor om Nkunku. Dels från David Cederström och dels från Patrik Andersson. Bästa ersättaren till Nkunku, behålla eller skeppa, frågar Patrik. Vi vet väl inte om det är någon allvarlig skada, men det är väl alltid det här när man har varit borta länge för skada. Och sen så var det någon höftskada nu, det brukar ju ofta vara någon baksida som går eller så. Men höftskada, tyckte jag mig läsa till att det var han hade fått. Men det är väl någon form av bakslag av att han har varit, liksom, kommit tillbaka, och så gissar vi på. Vad är din känsla kring Nkunku? Levererade ju ändå en del returns när han kom tillbaka direkt. Är det någon som du hade suttit lugnt med om du hade haft han i bygget, eller hade du skeppat honom?
Nej, men där kommer vi få en presskonferens, för de spelar ju på lördag. Så att jag hade väntat och sett vad Pochettino säger. Om han är liksom ruled out, då hade jag nog bytt honom. För då finns det en osäkerhet även framåt med hans status. Men liksom, och plus att de har tuff match i 22an, så att då hade jag nog ändå gjort ett byte. Vem jag hade gått till, ja, men har man inte Solanke hade jag nog ändå gått dit. Annars så hade jag nog kikat mot kanske en Joao Pedro i Brighton, om man ska ta något billigare än vad han kostar.
David Cederström som hade en fråga tidigare, han fyller på med ytterligare en och frågar om det är värt att trippla City, i så fall vilka? Foden och Haaland, ska de kompletteras med Alvarez för att göra en trio, eller kommer Alvarez få sitta bänk nu? Du var inne på det där att hans speltid kommer att hotas när de andra gubbarna är tillbaka. Om du ska ta ut liksom en trio på lång sikt, vilka tre är City-tillgångarna som du kikar mot?
Det är nog Walker, Foden och Haaland som det känns just nu. Och sen vet jag inte liksom vad uppsidan med Walker är. Han känns inte supersexy. Det skulle kunna vara, nej, men det skulle kunna vara liksom en Ederson också. Men om man bara ska hitta någon som har möjlighet att få två starter i backlinjen, så det är väl primärt det man söker när man kollar på en cityback, skulle jag säga. Annars så är det svårt med liksom, i en dubbel så räknar man ju ändå med att de flesta får en start, och då kan ju liksom en spelare som Doku vara intressant, men då hade det nog varit för att byta in honom när det är dubbel och inte för att sitta under en längre stund.
Yes, Adam Flink har ställt en jättelång fråga, jag kommer inte läsa hela, men han har gjort det här tidiga bytet som alla vi tre poddarna har gjort, bytt in Bowen istället för Salah, och nu är han gulflaggad. Skriver också att han tror att han kommer få starten. Det tror ju inte vi utifrån de rapporter vi har fått. Vi tror ju att han är out för den här gameweeken som kommer. Återstår väl att se om det blir så. Men hans långa fråga kokar ner till om vi kan komma med tips på en mittfältare för max 7,5 som man kan ta in istället för Gordon, som man är väldigt trött på. Han har redan Richarlison och Palmer, och då blir väl Pascal Gross det givna valet, och reka, eller?
Ja, det blir det.
Jag kanske inte gör det mer krångligt än så. Hur gör man med Bowen? Övervintra eller sälja? Det är David Cederström som fyller på igen med en fråga. Låt säga nu att det är två gameweeks han missar. Finns det någon anledning att skeppa, tycker du, för den? Oavsett om man direkt har plockat in honom eller suttit med honom ett tag.
Ja, alltså jag tycker det är jättejobbigt. Jag har ju dragit -8, sitter där. Men det som är jobbigt är att det var ju de här två kommande matcherna som man verkligen såg fram emot, med Sheffield och Bournemouth hemma. Så liksom, det är klart att han kommer inte spela de två. Kan en Ödegård, en Gross liksom ta igen de minuspoängen? Absolut. Har man, men liksom det, jag skulle säga, har man en svag trupp så är det väl värt, och kanske om man har gjort det tidigare bytet så kan det faktiskt vara värt att bara rätta till det. Det är inte helt dumt, tror jag inte.
Nej, jag skulle bara tänkte fylla på det, att det är ju väldigt mycket beroende på hur ser bygget ut. Har du en okej bänk som du kan liksom, ja, plocka in och spela med, då kan det nog vara värt att sitta kvar. Men är det väldigt mycket flaggor och du är knappt för upp lag, ja, nej, men du är inne på det. Det är de här två matcherna som kommer som man verkligen ville ha, och sen är det två lite tuffare. Så även om Bowen har sett fin ut, jag var inne på tidigare att han kan ju leverera både mot United och Arsenal, så är det ju surt att missa de här två finare matcherna som West Ham ska ha. Jag vet inte riktigt vad de, som sagt, de ska ställa upp med. Det blir väl ett gäng junisar och spelare vi kanske aldrig hört talas om. Emma Nilsen, hon undrar om det är värt att ta in Kevin De Bruyne redan nu. Vad är din känsla kring De Bruyne?
Nej, jag tycker inte det. Jag tror att det redan kom ut någon presskonferens, eller om han sa det, att han liksom, nej, men jag kommer inte spela jättemycket minuter, typ så, jag är inställd på det, kommer matchas tillbaka lugnt, och därför tycker inte jag att han är ett alternativ just nu. Jag tror att det kommer ta ganska lång tid för honom att komma i toppform, är känslan.
Ja, och han är nog rätt mån själv, och man brukar vara inne på det att många spelare är väldigt liksom sugna på att komma tillbaka, men det känns som att De Bruyne börjar bli lite åren. Han är medveten om att drar han liksom en allvarlig skada igen, då kan ju det vara karriären som ryker. Så att, vill han vara med i världstoppen ett par år till, då bör han nog göra rätt i att hålla sig skadefri, och då är det, som du är inne på, matchas lite mjukare tillbaka.
Ja, och sen han kommer ju prioriteras för Champions League senare på våren, så att han är ingen långsiktig hold heller, för att då kommer han ju börja missa minuter eller matcher i ligan. Det är min liksom starka övertygelse.
Yes, Asad Amaya, han skriver: hej och tack för en bra podd. Tack själv för att du lyssnar, Asad. Det blev wildcard i Game Week 20. Han var en av de som höll kvar den. Och skillnaden efter wildcard att gjorde sig tidigt byte med Salah ut, Bowen in. Det är många som sitter i den här båten. Sen har han lagt upp sitt lag, och det gör sig ju inte superbra i poddformat att svara på hur ser mitt lag ut, utan vi brukar ju hänvisa de frågorna till våran messenger-tråd för våra Patreons. Och då kan vi passa på att slå ett slag för patreon.com/svenskafpl. Just de här typen av frågorna. Vad tycker du om det här laget? Det här är mitt VC-lag. Vi har sett ganska mycket sådana inlägg nu i den här Patreon-tråden. Och ett mycket bättre format, dels för att vi har möjlighet att svara, alla andra managers som är med. Det blir ju som ett stort kompisgäng nästan, där man kan få möjligheten att få inputs eller ge inputs bara, eller byta tankar. Och jag såg att det var någon som sa: Trent är skadad, sorry, två på bollen liksom. Det går nästan snabbare att gå in i messenger-tråden och få uppdateringar än att scrolla Twitter. Så det är också en anledning till att joina oss. Så att, vi hänvisar Asads fråga: vad tycker ni om mitt wildcard, och den typen av frågor till våra messenger-trådar för våra Patreons. 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Patreon.com/svenskafpl. Vi ska hinna med några frågor till. Carl Kviding, han skriver att han har två fria byten och inget kaptensval. Sitter med Son och Sala och Bowen. Och ja, det ser ju flaggigt värre ut. Och bussbinden skriver han hade på Trent. Och nu har ju Trent också dragit på sig skada. Han var lite inne på om man skulle göra Sterling, som han också sitter på, till Palmer för att sätta binden där. Är det ett sidledsbyte som du skulle kunna backa, att göra Sterling till Palmer?
Ja, jag tycker Palmer är mycket bättre att sitta på än Sterling, som inte är helt given längre i Chelsea. Nu när Madueka har kommit tillbaka och vi har satt Sterling på bänken någon gång så jag hade inte varit helt övertygad om att hans speltid är garanterad. Så det är väl absolut ett alternativ.
Claes Briland, han undrar vad man gör med Trent om man också sitter med Bowen och tänkte övervänta honom. Sitter man kvar med Trent lugnt eller finns det någon anledning att sälja?
Nej, men Trent missar nog bara en gameweek var liksom rapporterna som har kommit ut gör gällande. Så verkar det inte vara jätteallvarligt och att han har absolut en chans att vara tillbaka till Chelsea-matchen. Så att han tycker att man sitter kvar med om man äger. För spelschemat är ju grymt sen där 24-25. Och 25 man ska väl säga också att det eventuellt vankas dubbel för Liverpool med tanke på att de är vidare i cupen och så finns det inte jättemånga lediga speldagar kvar för Liverpool på vårsäsongen. Så att det ryktas väldigt mycket om att den här dubbelmatchen kommer tryckas in i Game Week 25.
Ja men precis, det känns som att det är ganska snart och vi borde få besked om hur det blir. Men det är väl det att det är så pass många dagar kvar. Vi lever kvar lite i decembertänket med att liksom på en vecka går det 3 gameweeks ungefär. Och nu är det ju inte riktigt så att gameweek 25 känns nära, men börjar man kolla datum så är det fortfarande en bit bort ändå.
Ja.
Vi ska ta en sista fråga innan vi stänger igen butiken. Det är från Magnus Rengman. Han undrar om Neto kan vara ett bra alternativ nu igen. Och så var han lite inne på Trent där också. Men om vi håller oss till frågan med Pedro Neto. Wang försvinner iväg till Asian Cup som har gjort det bra. Neto var ju en sån där, men när han har varit skadefri så har han ju haft både statsen och varit inblandad i mycket. Skulle han kunna bli någonting i övrigt ju ganska osexigt Wolverhampton, men Pedro Neto, är det någon som skulle kunna locka?
Jag gillar någon som spelare, men när jag kollar på matcherna så blir jag inte lika sugen. Då hade jag försökt hitta upp och få pengar till en Pascal Gross eller liknande. Så därav så tycker jag inte att det är, jag förväntar mig inte jättemycket från Neto med de matcherna som Wolves har här kommande månaden.
Nej, och kanske är det så att kommande 5 gameweeks här är lite komma tillbaka och se att han inte går sönder igen efter att vara borta. Och sen framåt gameweek 26 där så börjar det komma lite fina matcher. Då är det Sheffield United hemma, Fulham hemma och Bournemouth hemma på 3 av 4 matcher. Och skulle det vara så att han håller sig skadefri och hittar tillbaka till gammal form så skulle det kunna vara ett alternativ. Men då är vi lite längre fram i vår. Kanske inte just nu, men det skulle kunna vara en spännande differential ändå. Som sagt, det är ju noll och ingen som äger honom. Så att i ett övrigt ganska osexigt Wolf så kanske han är den som sticker ut. Det var dagens avsnitt. Har vi något mer att summera med, Stefan, så här när vi har köttat oss igenom ett mastigt statistikavsnitt och vi har konstaterat att skiten har träffat fläkten?
Ja, verkligen. Och sen kan vi konstatera att vi har lite så här FBL-abstinens för att vi är vana vid den här decembertempot. Det är match var tredje dag. Nu får vi liksom sitta och vänta 3 veckor på att det ska vara en game week som ska avslutas. Så att det är väl bara att chilla lite, samla lite tankekraft och satsa på en bra vårsäsong i FBL.
Ja, men då säger vi tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen om en vecka. Ha det gott så länge.
Ha det bra. Hej.
Ha det gott. Ciao.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.